Välkomna till ännu ett avsnitt av Kinematiskt, nummer 47 i ordningen med mig, Krille, och med mig har jag Hilde och Felix, som vanligt.
Mm. Hallå, hallå.
Vi var på bio igår och såg Alex Garlands nya film Civil War, och det är den som blir avsnittets huvudfilm.
Yes.
Vi skulle prata lite mer om Alex Garland också, hans tidigare filmografi. Får jag bara slänga ut en fråga till er, ett diskussionsämne som inte har med Alex Garland att göra.
Nej.
Men vi såg ju Late Night with the Devil häromdagen, en ny lagom upphåsad film och omdebatterad film.
Mm. Är den omdebatterad?
Ja, jag vet inte om du läste du inte recensionerna på Letterboxd.
Jag tror inte jag gjorde det faktiskt.
Nej, det är i alla fall, det är väldigt många som har gått in och satt etta. För de hatar filmen på grund av en enda sak. Och det är att filmen handlar om en talkshow som går snett helt enkelt. Och i talkshowen så är det, nu går vi till reklam och så kommer så här title cards. Och de title cardsen är AI-genererade.
Mm-hmm.
Och folk är galna på det. Att det liksom tar ifrån, det finns ju, alltså varför gör de det inte på riktigt? Det finns ju liksom grafiska designer som kan göra det här. Det här är liksom steg, alltså det här är liksom slippery slope för filmen, vart är vi på väg liksom? Vad känner ni kring AI-genererat i film? Eller vad, spontant liksom?
Jag tycker väl att det är...
Eller vad tänkte du när du såg filmen, förlåt? Men vad tänkte du liksom, reagerade du på det?
Nej, det gjorde jag inte överhuvudtaget. Nej.
Jag visste det ju innan.
Så jag kommer inte ens ihåg hur title cardsen såg ut.
Nej, det är väldigt korta sekvenser. Och jag, även fast jag visste det så tänkte jag inte heller på det egentligen.
Mm.
Men sen när jag läste om det och kollade på dem igen så bara okej, man ser att något är skevt här liksom.
Ja, det är någon uggla någon gång eller någonting. Ja, just det. Nej, alltså reflekterar inte så mycket över det. Alltså jag tycker väl att man kan väl få använda AI ibland, absolut. Men jag tycker inte att det ska få ta över. Att man ska ersätta helt, alltså typ designers och konstnärer och så vidare, illustratörer. Det vore ju ganska förödande.
Mm.
Men att använda det ibland för vissa saker, det har jag ingenting emot.
Nej, det är ju billigt.
Ja.
Om inte annat. Och det är väl därför jag tänker att det kanske kommer komma mer och mer i såna här små detaljer liksom.
Ja.
Men vad säger du, Felix?
Nej, jag tänker mest på hela den strejken som var i Hollywood, liksom mycket kring AI liksom, och de nya avtalen de fick för att skydda sig själv mot AI-teknologin i film och hur det används och sånt där. Men vad den gränsen går och vad som är tillåtet har jag inte koll på, men om man använder det för liksom, någon specialeffekt blir det ju nästan då liksom, egentligen om man tar fram någonting helt nytt. Så ja, det kommer väl ske och kommer, alla har ju kanske inte budget för alla typer av roller och kanske kan göra någonting de anser bättre för filmen via något AI-assistant hjälpverk liksom. Så ja, jag förstår ju att folk vill poängtera och notera här, men ja, jag vet inte, det känns väl lite så här case by case, men generellt sett så vill man väl inte att det ska ersätta för mycket av det kreativa. Nej. Eftersom det handlar väl mer om det, är det bättre?
Mm.
Eller liksom, vad är det man får ut av AI som man inte skulle kunna få ut av en, liksom, att anställa en person?
För att i strejken var det väl mycket att skådespelarna ville ha med att deras liksom, likeness och röster inte skulle användas där de inte är med. Liksom.
Exakt, eller så här extras ersätts av liksom, AI-genererade människor liksom, bara för att det är billigare. Men det är ju som du säger där, det är ju skådespelarna som kanske har haft mest liksom kraft och höga röster gällande de bitarna. Så alla de här tekniska medarbetarna, att de blir ju säkert mycket mer inte känsliga, vad heter det, alltså utsatta för AI-genererade verktyg att ersätta deras fält liksom, specialeffekter och annat och sånt där liksom. Så att jag kan inte så förstå att man kanske vill uppmärksamma det om det görs på rätt sätt liksom. Jag vet inte om man behöver såga filmen, men man kan ju liksom...
Alltså jag förstår ju ändå på något sätt att det kan verka oroande om det då blir mer och mer sånt.
Ja, precis. För de flesta var väl inne på liksom, ja, men om vi börjar acceptera det här, liksom, vart
slipper vi slår gränserna liksom?
Eller var, då skjuts ju gränserna ännu mer och liksom vad man gör med AI liksom. Men jag vet inte. Som sagt, när jag såg filmen så spelade det inte så stor roll, eller jag tänkte inte så mycket på det.
Nej.
Ja, det känns ju som att det handlar ju mer om behind the scenes business grejen liksom, arbetarvillkor, så alltså det är ju liksom snarare det än kanske att man kommer direkt märka det i produkten man tittar på liksom.
Precis.
Ja. Men det kommer nog komma fler exempel framöver.
Mm. Förmodligen.
Det lär du väl göra.
Ja. Ja, nej, jag ville bara höra era tankar kring det. Men ja, apropå AI, ex-machina, Alex Garland. Ja, det steget inte jättelångt ändå till Alex Garland. Även om han inte har använt AI i sin produktion, vad jag vet i alla fall. Men ja, vad ska vi gå in på Alex Garlands tidigare filmer då innan vi...
Ja, jag tänker han är ju en regissör som känns som skulle passa den här podden på ett sätt. Men vi har inte pratat så mycket om honom. Jag har väl nämnt typ Devs nu i tv-serieavsnittet nyligen.
Ex-machina har väl nog kanske kommit upp någon gång eventuellt.
Yes, för han har ju länge varit liksom en som ofta gör intressanta filmer i den här lite mer mellanbudget sfären, lite indie men också ganska mainstream.
Liksom. Indie mainstream.
Ja, men typ liksom lite mer. Alltså A24 innan A24 etablerade sig själv som det typ liksom. Mm. Och nu har han filmer hos A24 som känns väldigt passande samarbete.
Han har ju sagt att han ska sluta regissera filmer nu. Eller han är inne på det i alla fall. Och bara hänge sig åt skrivandet istället. Och det var ju där han började.
Exakt.
Hans allra första film, credit, är ju som original writer till The Beach. Leonardo DiCaprio-filmen. Hade ni sett den?
Jag tror att jag har sett den, men för jättelänge sedan.
Det känns som många såg
typ
den då. När
direkt
den
efter den, ja, den kom.
2000?
Ja, 2000 eller 2001, ja.
Var inte det hans, den rollen han gjorde efter, eller kanske han gör någonting direkt efter Titanic? Ja,
det kanske är sent 90-tal till och
med. Ja, men jag tror att jag såg den då, men jag kommer verkligen inte ihåg den.
Nej, den är väl ganska, den har väl fått lite kultstatus typ, men det känns väl inte som en högkvalitativ film kanske.
Jag har inte sett den, men den lever ju mer som att så här, det är ett ung DiCaprio, det är Alex Garland som har skrivit boken, vilket känns så här, man bara, jag blev överraskad när jag insåg att det stämde igår. Och sen att det är Danny Boyle sen av hans tidiga. Mm. Och det var ju startskottet för deras samarbete i
och att... Pure Shores of All Saints kommer därifrån. Riktig banger till dem.
Okej, kan inte alls. Men just Danny Boyles, de fortsatte ju göra att han skrev filmer som han regisserade med 28 dagar senare.
Precis.
Och Sunshine också.
Sunshine också, ja. Ja, för The Beach är den enda som jag inte har sett av Alex Garlands filmer faktiskt. Mm. Men ja, han skrev ju bara boken då. Men det känns väl som 28 dagar senare var väl hans första riktiga liksom, som han skrev ett filmmanus till egentligen.
Ja.
Den såg väl vi för inte så länge sedan, va?
Ja, det gjorde vi.
Mm. Och han ska ju, eller han är väl tillbaka och ska väl skriva manus i alla fall till 28 år senare som väl är på gång. Någon trilogi tror jag.
Ja, ska det bli en trilogi?
Ja. För det kom ju 28 veckor senare som han väl inte var inblandad i, vad jag har förstått. Men sen, nu kommer ännu en uppföljare då.
Mm.
Men ja... Har du sett 28 dagar senare?
Mm, ja, men det har jag. Jag såg faktiskt bara i veckan om någon sån där en kort variant av filmen, så jag blev påminn om hur den var. Men det var länge sedan jag såg den, men det var ju typ så här i tonåren, så här, en zombiefilm liksom. Mm. Men när jag såg lite den kort varianten så insåg jag bara, oj, den här har verkligen alla element av så många andra zombiefilmer sedan dess liksom. Mm.
Ja, nej, men det känns lite som alla Alex Garlands filmer på något sätt, att den är så här. Det är en intressant idé och den liksom börjar ganska intressant, men sen tappar den sig någonstans på slutet. Eller jag tycker ju andra halvan av 28 dagar sen, eller sista akten, är ju ganska dålig. När de kommer till den här militär liksom basen, eller vad ska jag säga. Ja. Eller det är ju inte en bas, men ja. Och jag gillar ju liksom första delen, alltså setupen och allting är ganska bra. Men sen liksom blir det bara, ja, jag vet inte, inte så bra avslutning.
Han
lyckas inte landa filmen på något sätt.
Nej.
Jag vet inte, det kan ju vara Danny Boyles fel också. Jag vet inte hur mycket vem som är
vems
fel det.
Ja.
Men ja, vad tycker du om 28 dagar senare?
Jo, men jag tycker den är okej. 3+ film.
Ja, och det känns som mycket av Garland. Jag tror jag har typ 3+ på nästan alla Garlands filmer. Och ja, det känns som han har mycket idéer som är intressanta, men kan inte riktigt liksom, jag vet inte.
Nej, men jag tycker ändå att 28 dagar senare har någonting, för att jag har sett den ganska många gånger.
Mm.
Alltså det är en film som jag återkommer till att se om, just för att den har någonting i alla fall.
Ja, ja, men det är samma där. Det känns ju också som med nästan alla hans filmer att de har någonting, men inte helt färdigutvecklade idéer på något sätt, jag vet inte.
Mm. Ja, eller jag tror jag först kom över honom och var medveten om att det är Alex Garland, var ju Ex Machina, liksom, hans första regissör eller debut, så sett, liksom, han skrev den också. Såg på filmfestivalen faktiskt. Men jag gillar den sådär, jag vill inte så tycka att jag tycker slutet är bra där också, men det kanske inte är den bästa delen av filmen, liksom, så sett. Och jag håller med om att det blir de här idéerna som oftast brukar vara hans starkaste sida, att så här, det här känns som en intressant film. Och jag såg nu i veckan också Sunshine för första gången, och där kände jag också att så här, wow, vilken intressant sci-fi film typ, liksom, och den hade liksom spänning och sådär, men det var mycket annat, och slutet där också inte särskilt bra.
Nej, sista akten spårar också på något sätt.
Ja, så det, och sen så har jag tyckt det om kanske Men också, som jag såg första gången i veckan också, att så här, det spårar lite på slutet. Men så det håller jag verkligen med. Jag tycker väl kanske Annihilation, Ex Machina och sen den serien han gjorde, Devs, är det bästa han har gjort. För det känns mest konsekvent, liksom. Men ingen är perfekt där, liksom. Men det är ju...
Nej, jag tycker som sagt, jag tycker alla hans filmer har någonting, men alla hans filmer saknar någonting.
Ja,
också.
Ja,
för att liksom komma till nästa
lite
nivå.
Liksom Jordan Peele-känsla. Att det, liksom, det är någonting som finns där. Men jag kanske, Get Out är väl kanske den mest kompletta, men det känns som att det ibland att det är någonting som lite saknas också, trots att man vet att så här, oh, jag vill se det här, jag vill gärna se hans nästa film, men ingen har varit en sådär slam dunk typ.
Nej, Alex Garland känns som han är inte så smart som han själv tror att han är. men det känns som han så här kommer på idéer, men sen liksom, ja, men nu har jag kommit på den här idén, jag behöver inte utveckla den här idén.
Alltså han har lite svårt att ta den vidare till något nytt plan.
Precis.
Eller något högre plan.
Och ja, men Annihilation är väl, ja, den är ju baserad på en bok, så där fanns det väl en grundidé som någon annan kom på. Och den tycker jag ju kanske hans liksom genomgående bäst intressanta film. Eller den tycker jag håller och är ett bra slut. Eller jag gillar slutet i den verkligen. Men också, ja, den saknar också någonting någonstans. Men ja, det är svårt det där. Men det känns, framförallt Män kanske jag tycker då, som han verkligen så här, han vill visa att han tycker att män är usla. Och så gör han en 2-timmars film, men utvecklar inte det liksom konceptet någonting överhuvudtaget, känns som.
Ja, eller jag såg ju den nyligen och kände liksom att så här, den här har någonting och det finns någonting, men den lämnar det för platt och lämnar också alltså det är definitivt ett problem med den filmen, jag tycker att liksom huvudkaraktären var att följa, man får liksom inte veta någonting om den personen eller de andra, utan det blir bara idén som sträcks ut över liksom en lång film och visas på olika teman, och det finns lite så här, du kan tolka det så, men du kan också tolka det så, men man glömmer lite bort karaktärerna, att det liksom, det grundas inte i någonting, utan det blir den här idén som ska lysa igenom mest starkt. Och han är ju också bra på att göra de här lite öppna tolkningarna, alltså att det är liksom här i någon montage, man vet inte vad det betyder, och att det är liksom stämning, och det tycker jag lyckas väldigt väl med oftast, att det är liksom typ slutsekvensen i Annihilation är ju liksom fantastiskt liksom, bara visuellt, och det är väldigt häftigt att se, och det tycker jag har i många sina filmer, så här bra väl avvägda specialeffekter inom typ lite sci-fi-sfären. Även Ex Machina ser ju väldigt bra ut för att vara där den är liksom, och det är evokativt och tänkvärt, men så att det visuella har han verkligen där, men det blir, sen när man lämnar och man börjar tänka lite mer, känner att så här, men
det blir lite platt.
Ja, man är liksom, man är hungrig efter mer. Det är som tomma kalorier. Det är gott, men är det substantiellt?
Ja, det är frågan.
Ja, nej, men det är väl där kanske Devs liksom funkade, för då hade den nog tid att utveckla sina koncept lite mer typ. Ja. Även om jag också tyckte att den saknade någonting för att liksom bli tillräckligt, eller så intressant som det hade kunnat vara egentligen. Men,
ja, alltså jag kommer inte ihåg den så bra, har jag insett. Alltså jag minns knappt vad som hände nu i den serien.
Nej, det är ju lite mer den här kvantumdatorn, han tar det till sin spets med lite tidsresande.
Jag vet att det är någonting med en flicka, den här stora...
Just det.
Den här stora statyn.
Ja.
Ja.
Ja, men annars minns jag typ ingenting.
Nej, jag gillar den sådär. Men den är också så här, den är evokativ och har massa teman och man kan dra i massa trådar och komma in i världen. Men det är också som att så här... Ja, det är någonting där också som jag tror faller lite platt på något sätt. Liksom. Men återigen, intressant. Och det väger ganska mycket i alla fall till vilka filmer jag gillar att titta på, att ja, men det är faktiskt intressant. Det är en ganska hög komplimang att ge något.
Ja, ja men precis. Ja, men det känns man blir lätt nyfiken på hans filmer liksom. Och som sagt, de är intressanta men kanske inte så intelligenta som han tror att de är. Och ja, det är väl därför det kanske inte riktigt landar för mig alltid.
Nej, och det kanske
även om jag inte tycker något nästan är dåligt. Liksom.
Nej, men, jag tänker att filmerna kanske också gör det till ett större problem för att det känns som att man ska förstå. Alltså det känns som att filmen lägger vikt kring att det här ska vara smart, det här ska vara intressant.
Mm.
Men om det inte riktigt kommer något vart så blir man lite så här, men nu var det inte så. Medan som, jag tänker att man blir lite mer kritisk mot den aspekten av filmen bara för att den också, filmen vill också poängtera att så här, ja, men jag är smart.
Mm.
Att den skjuter sig själv lite i foten på något sätt med att ha de här högkonceptuella grejerna som man lockas in av. Men sen så känns det som att man, det borde vara något mer. Liksom, att det är så här, vad betyder det liksom, eller någonting?
Ja, jag tror man måste lämna det tillräckligt, eller lagom mycket vagt. Vagt på ett smart sätt. Vilket såklart kan vara väldigt svårt att göra, tror jag.
Mm.
Men ja, om man dela med sig för mycket, då kommer det fallera på det, för då fattar man att det inte hänger ihop när de försöker förklara saker.
Mm.
Men om man lämnar det för vagt, då blir det istället så att man tänker bara, men det här kan ju inte funka, för det finns ju ingen förklaring till hur det skulle funka.
Ja, det blir ju som Goldilocks, liksom, så här, vad är lagom? Liksom? Det är ju, man kan väl kritisera åt båda hållen. Liksom. Men jag tycker kanske där att hans film är lite tappa, som jag var inne på förut, att man inte får veta tillräckligt om karaktärerna.
Mm.
Att man skulle kunna grunda mer i deras motivering och pathos och annat som kanske mer kanske mer traditionella manus, liksom, att det läggs fokus först där, medan här känns som att det är idén som får väga tyngre.
Mm.
Och så finns karaktärerna för att bära upp idén, men känner man att idén inte är tillräckligt intressant, och så tittar man på karaktärerna och bara, men det finns ju inget här. Så att jag tycker nog lite genomgående att han behöver, skulle vara intressant om man skrev mer nyanserade karaktärer.
Mm.
Eller mer porträtt av karaktärer i en intressant värld.
Ja.
Typ som Her eller någonting. Där handlar det verkligen om dramat i den relationen. Och sen sådana här sci-fi och lämnas det vagt. Och då köper man verkligen det.
Mm.
Och liksom,
men det är också en intressant liksom, framtidsvision. Som man får vara, alltså, den känns ändå exakt. Väl liksom, genomtänkt och väl uppbyggd. Liksom.
Ja, och det känns
på
som,
många plan. Liksom kläder och miljö och allting.
Ja,
och det känns som att Alex Harlan skulle kunna göra väl, men det känns som att han vill hellre bara, men vi tar idén, hur kan vi bara fokusera på den typ?
Mm, precis. Och sen, samtidigt blir det inte, det blir liksom, ja, inte tillräckligt bara underhållande heller för att det ska liksom bli en bra film på det sättet.
Ja.
Att det liksom, jag vet inte.
För det känns som att hans filmer ofta har ganska mycket spänning och tension. Men om det inte leder till någon så här satisfying avslutning så blir det lite att man bara gått igenom den här och liksom känslan, men inte att man förväntar sig någonting om man känner sig spänd hela tiden eller att det är intensivt liksom. Men om det inte leder till något slut igen så känns det som att det kanske blir lite platt. För när man går därifrån då är man inte spänd längre.
Nej.
Då minns man inte den känslan. För jag tänker oftast någon intensiv scen i de flesta av hans filmer liksom.
Mm.
Men något han annars tycker jag brukar generellt göra bra är typ så här musik, alltså både original score och kanske lite så här liksom soundtrack låtar och klippning. Alltså det är väldigt tekniskt kompetent och väl, och som sagt väldigt bra specialeffekter också, just hur de är använt på ett smart sätt och att filmerna ser oftast dyrare ut än vad de är.
Mm.
Han brukar ju oftast ha ganska, inte den högsta budgeten, men de ser bra ut fortfarande. Jag tyckte verkligen det med Sunshine, och det är väl inte han som skrivares främsta liksom insats, det är nog mer Danny Boyle och liknande, men det är alltså han som, vad de vill visa på det sätt, eller liksom, det känns väl avvägt liksom.
X-Machina känns ju också väldigt väl. Alltså det ser ju mycket dyrare ut än vad den är. Eller man ser att den är billig, för det är ju ganska enkelt att bara i det där huset liksom.
Mm.
Men det är ändå, det ser ändå ganska dyrt ut liksom.
Ja. Och Annihilation också tycker jag. Även ifall jag ställer mig lite på den visuella liksom, sett att den skulle vara så. Där tyckte jag specialfängna blev lite för mycket.
Mm.
Men det är också kanske lite svårare värd att representera. Jag har ju inte läst boken, men ja, den har ju en väldigt så här typ sån. Alltså typ när det bensin ligger på. Alltså,
det är väl mycket starka färger och lysande, nästan lite neonigt ibland.
Exakt,
va?
Och den här skimrande regnbågsfärgen som en såpbubbla. Liksom, typ, liksom, att mycket den tonen i den filmen som jag tycker blir lite konstigt i längden.
Irriserande.
Ja, tack. Exakt det ordet jag sökte.
Ja, men jag för mig att jag tyckte att det var lite too much i början av den filmen, men sen så vande jag mig vid världen. Liksom.
Man borde nästan se om den. Alltså.
Ja, jag funderar på det också.
Men som vi sa, man går inte ifrån en Alex Garland-film och så här, jag vet inte, man släpper hans filmer ganska snabbt på något sätt, tycker jag i alla fall. Mm. Eller man kommer inte ihåg dem så mycket.
Nej, det tror jag inte. Jag kommer inte ihåg Annihilation jättemycket eller
man kan komma ihåg liksom vissa världen, saker. Eller det visuella kanske framförallt. Men inte så mycket vad som hände i den
för mig tycker jag de har oftast levt några dagar efter man har tittat på dem. Så att jag känner att jag minns de flesta av hans ganska väl faktiskt. Nu har jag väl påminnt mig själv om det också, så att det kanske är det som lurar mig lite. Men nej, jag tycker hans film brukar inte så... Stämningen brukar inte så sitta i några dagar efter och jag blir mer nyfiken. Men det är väl där att man så här vill veta mer och så känns det som att man inte får ut så mycket av den. Liksom, vad säger allt det här? Och så bara, typ. Inte lika mycket så hade jag hoppats.
Nej, det var det.
Men jag tänkte också bara säga att det är oftast välkastade filmer. Alltså det känns som att det är oftast intressanta skådespelare i hans filmer. Och det är kul att han har lite den här genomgående samarbetet med Nick Offerman nu mellan Civil War och Devs.
De flesta som var med i Devs var med i den här nya, eller Civil War. Eller var ju flera stycken i alla fall.
Ja.
Men jag har också hon kvinna som ofta har en biroll, eller hon har huvudrollen i Devs då, men annars är hon väl, figurerar i väl alla filmer tror jag.
Ja, hon heter så mycket som Sonja Mizuno.
Just det.
Och hon är ju med i X-Machina också. Så att hon är ju
jag tror hon är med i alla hans filmer.
Ja, exakt. Hon är en liten hon röstroll i Män också. Är, hon är en så här, polis som svarar i telefon.
Mm-hmm. Män tycker jag är hans sämsta i alla fall. För den kändes som... som sagt, det var en väldigt simpel idé. Och kändes lite som... filmmotsvarigheten till att rösta på Fi för att få ligga. Att han vill liksom så här, kolla jag hatar och jag tycker också män är skit. Alltså, jag vet inte, det känns bara fel när det är en sån, han känns ju som en snubbe ändå på något sätt. Jag har ingen bra känsla av honom riktigt, men han vill visa att han minns han är på feministernas sida och hatar män. Men jag vet inte, det föll platt för min del.
Det var inte gjort på rätt sätt.
Eller
att det är en man som är.
Men det är lite så som typ eller Edgar Wright i Last Night in Soho. Den har också lite problem med att så här, den vill visa liksom, det är tufft för kvinnor och män är dåliga. Och sen så bara, men har du tänkt lite till på det? Alltså det blir lite platt.
Precis.
Och känns som att de får kritik och så bara, jag förstår inte det här riktigt. Ja.
Liksom, att fortfarande lite... en manlig blick liksom.
Ja.
Ja, men det blev så liksom det var så onyanserat det budskapet i Män liksom. Det var så övertydligt och liksom, det sa ju ingenting mer än att män är skit, men det vet vi alla redan liksom. Men det var liksom det fanns ingen nyans i det på något sätt och då blev det ganska ointressant tycker jag. Även om man försökte spajsa till det med massa märkligt slut. Utan att spoila för mycket, men den var ingen höjdare skulle jag säga i alla fall.
Nej, den kändes mest urholkad när man väl vill börja gräva under ytan. Liksom. Och återigen, den också typ liksom, verkligen det jag sa förut där, att verkligen ingen känsla av karaktär eller motivering eller liksom starkare liksom, bakhistoria eller någonting, utan bara så här är en situation och en idé, låt oss presentera det i 90 minuter.
Mm. Ja, men typ. Men det kanske är bra att han går tillbaka till att skriva igen bara. Men jag vet inte.
Ja.
Han kanske kan utveckla det istället för att försöka regissera också samtidigt.
Ja, men det kanske är hans eller jag vet inte om hans största styrka, det vet jag inte han, men
idéer har han i alla fall.
Ja, det kommer fortsatt vara intressant att följa hans karriär liksom, och se vad han skriver näst liksom.
I didn't take a single photo. I didn't even remember I had cameras on me. Like, oh my god, like why didn't I just tell him not to shoot them?
They're probably gonna kill them anyway.
How do you know?
He doesn't know, but that's besides the point. Once you start asking yourself those questions, you can't stop. So we don't ask. We record so other people ask. Want to be a journalist? That's the job.
Ja, nej, men det är svårt att prata vidare om Alex Garland utan att prata om hans senaste film då, som vi ju såg igår.
Ja.
Ja, vad handlar den om? Felix?
Ja.
Känns som brukar vara du som får ta.
Nej, men det är ju då ett fiktivt inbördeskrig i USA i en när framtid. Och de målar inte upp vad den här situationen gäller. Men man förstår att det finns Western Forces som är en allians mellan Kalifornien och Texas. Så de leker
Which is crazy.
Leker med ens förväntningar över vad det ska gälla. som går emot då presidenten som verkar vara någon som kanske suttit som president lite länge och leder ett landet till en divide. Så att det är med lite startskottet och filmen börjar ju med bilder från vad som känns som riktiga liksom, bilder från riots och annat i USA på senaste år. Så det blir liksom den lite politiska dividen som är startskottet, och i den här landskapet får man då följa ett gäng krigsfotografer där Kirsten Dunst spelar en veteran i fältet, lite av en etablerad liksom, kändis som har sin kompanjon som jag glömmer namnet på just nu. Men han spelar Escobar i Escobar-serien.
Joel heter ju karaktären.
Joel,
i alla fall.
Tack.
Heter han typ så här Wagner eller något?
De två i alla fall ska röra sig mot DC, och på vägen innan de åker iväg så plockar de upp en gammal äldre New York Times journalist som hakar på, som också vill kolla The Frontline i Charlottesville. Och sen får de även med Kaylin Spaney.
Uttal, oklart.
Ja. Som sågs nyligen som Priscilla Elvis i Priscilla-filmen, alltså får jag koppla.
Ja, vilket jag upptäckte först efteråt. För jag tänkte inte alls
på det under filmen.
Nej, okej.
Okay. Ja, var hon varit med? Ja. Jag känner inte alls igen henne.
Nej.
Hon är ju med i Mare of Easttown också. I alla fall, hon är ju i början av sin karriär och idealiserar ju Kirsten Dunst karaktär, så att det blir en liten motvillig mentorskap de går in i den här roadtrippen de gör mot DC, för de vill ju då försöka få en intervju med presidenten innan han kanske går bort, i och med att de Western Forces inkräktar omkring, så att det är lite tidspress.
Går bort en fin omskrivning av att bli mördad av de här.
ja. Men de vet inte det, de hoppas ju hinna innan liksom.
Ja.
Så det blir liksom som en vrickad roadmovie genom det här krigshärjade landskapet i USA, och det blir lite stopp på vägen, vissa planerade, vissa inte. Men det känns mer som fokus på liksom de som krigsfotografer, och det känns som att den har ju, ja, samtalet om filmen känns så väldigt mycket kring att den är lite apolitisk, och att den har gått väldigt bra i USA också. Så det känns som att den här, att den kan locka båda sidorna i USA, känns som att det har gått hem, och är ju lite, A24 känns som att de liksom använt den som marknadsföring liksom. Känns som att filmen bara, det är ett samtal om filmen också, bara att den går hem i det här dividen som finns liksom. Så att det känns som att det är många punkter kring diskussion till det här, men det är också för att den lämnar så himla öppet.
Ja.
Och sen är det väl liksom, det är väldigt mycket tension i USA, så det är ju lätt att tänka att det här kanske inte är så långt borta.
Det är inte omöjligt att någonting sånt där skulle kunna hända.
Och ja, Nick Offerman som presidenten då ska väl ändå vara någon slags Donald Trump liknande president liksom. Utan att man får veta så mycket vad han har gjort.
Nej, det är ju väldigt lite av honom, men det lilla man får så känner man så här, ja, men det här känns lite Trumpigt.
Ja, men precis. Så det känns lite samma som tidigare, att han fick idén, bara, det är nästan inbördeskrig i USA. Hur skulle det egentligen se ut? Och så sen utvecklar han inte den idén så mycket mer än så.
Ja, man kan ju verkligen förstå liksom att han har ju som en britt så blir det ju liksom en outsiderperspektiv. Liksom. Det känns svårt att kanske se någon i USA göra den här filmen på något vettigt sätt. Liksom. Så jag förstår ju hans ambition att vilja vara neutral och presentera det, utan han vill ju vara som de här krigsfotograferna. Liksom att så här, jag ska bara visa hur det är, hålla upp liksom en spegel och inte lägga min egen åsikt. Men han gör ju fortfarande en film med skådespelare och story och allting. Så att det är liksom, det lyckas inte riktigt vara helt unbiased, eller utan det han väljer att inte visa sig, alltså, ja, jag tycker filmen, ja, det är, ja, svårt att säga det enkelt, men det blir någonting som skaver i filmen när den väljer att inte säga så mycket. Samtidigt som, återigen, som vi redan varit inne på, väldigt välgjord och välgjord i sin intensitet och bra rollinsatser.
Ja, det blir ju nästan som en liksom episodfilm nästan. Eller alltså det blir de här stoppen då som blir nya episoder hela tiden. Liksom.
Precis, det sa jag igår efter filmen, att det kändes som att det var en serie
istället
för en film nästan.
Ja, precis.
För att det är liksom olika kapitel nästan, känns det som.
Ja, jag hade ju inte blivit jätteförvånad om det här utvecklas till en liksom sequel-serie om alltså det här inbördeskriget.
Nej, något. Precis.
Därför vissa av dem blir ju väldigt bra liksom. Och framförallt när han bygger upp tension väldigt bra liksom, i vissa scener.
Man blir väldigt stressad av att titta på den. Det blev jag i alla fall.
Ja, men precis.
Jo, men
sitter och spänner mig typ.
Ja.
Ja, för jag tänkte specifikt på det. Finns det en sekvens där de kör bil och så märker man att det kommer en bil som kör bakom den som är väldigt så här, kör hejvilt och man, så här, vad, man vet inte vad de här kommer vilja liksom, för att man har fått lära den här världen ganska volatil genom våld. Men sen så visar det sig vara liksom, ja, det var okej. Men sen så bygger den upp det igen där. Jag tyckte den sekvensen var väldigt snygg på det, liksom, hur det liksom blir som den där berg-och-dalbanan över liksom så här. Ah, liksom, så bara, nej, vänta lite. Så, ja. Liksom, man inser inte att man är liksom framför en backe ner. Så nej, det håller jag verkligen med. Många sådana bra liksom, uppbyggnader och ibland så här, klippt från något lugnt till något väldigt högljutt. Liksom.
Ja, jag tycker alltså scenen med Jesse Plemons var ju väldigt bra. Liksom.
Yes.
Eller den var väl den som kanske träffade hårdast, tycker jag i alla fall.
Ja, den var ju stressande.
Ja, och det kändes också så här, för jag tyckte att skådespelet, det var alltså habil till och med, men det var väl ingen som riktigt stack ut, kan jag tycka. Och då kändes det så här, när han kom in och bara liksom spelade skjortan av de andra på något sätt. Eller det känns som han var så mycket bättre än alla andra typ i sin lilla roll. Ja, nej, imponerande insats för att vara så liksom liten biroll liksom.
Verkligen.
Han kom in tydligen bara så här, det skulle vara någon annan egentligen, men han blev inslängd typ bara några dagar innan inspelning.
Okay,
så
och Kirsten Dunst, eller inte begära, men hon rekommenderar. Min man är ganska bra.
Ja. Och han har ju typ lite, jag tänker hans roll i Breaking Bad är liksom lite åt i hållet på ett sätt. Mm. Så att man, han lite som en hand i en handske. Mm. Han passade.
Precis.
Men nej, jag håller med, det är en väldigt stark insats där. Men jag tänker med de andra, alltså jag gillar dem och jag tycker att det blir en liten här road movie-grejen och att då Kirsten Dunst och Kaelin Spaeny har ju den här lite mentorskapsbiten som jag också gillar att titta på. Jag tycker de passar med varandra på den rollen, men det att återigen de här karaktärerna, man får inte riktigt lära känna dem igen.
Nej.
Så att man blir inte så imponerad av det de gör, för man blir inte så investerad i var de kommer och deras resa framåt liksom. Och jag tycker filmen först lägger lite upp det här att, för det känns som att då Kirsten Dunst karaktär, hon börjar ju bli lite, hon är ju ganska kall. Hon har ju liksom lärt sig via hennes yrke att inte känna så mycket känslor till de här situationer hon är i. För henne, hon känner att så här, mitt roll är att ta kort och låta andra ställa frågor. Jag är här liksom för att vara en objektiv liksom åskådare. Men hon börjar ju då lite så här, känna så här, stämmer det? Liksom, hon har ju en sekvens i filmen där hon säger så här, jag trodde mina kort som jag skickade hem var varningar. Och det känns som att det finns någon konflikt där som sen filmen ganska snabbt i samma scen så här bara, nej men du har bara slutat tro på journalistik, lala, det, vi går vidare liksom. Och man säger, men hallå, det där kändes intressant. Liksom,
ska vi fånga upp det där?
Ja. För man tänker den här filmen Civil War och sen så bara, nej okej, det är krigsfotografer. Bara, okej, men vad vill vi greppa tag om här?
Ja.
Men sen så känns det som att filmen inte riktigt gör det för någon av karaktärerna.
Ja, för det, och det är väl det som, eller det tycker jag är filmens stora problem. Just att jag kan köpa att man inte får veta så mycket om liksom, varför är det inbördeskrig? Mm. Vad är det som har hänt? Alltså, hela, alltså bygga upp världen på något sätt.
Det känns nästan egentligen som ett bra val, tänker man.
Ja, men det kan funka som val. Men då måste man ju få veta någonting om karaktären. Då måste de ju ha ett väldigt starkt karaktärer som man bryr sig om.
Precis.
Och få se utvecklas, eller få lära sig någonting om i alla fall. Men det tycker jag den inte gör alls, liksom, som du var inne på. Då blir det en ganska platt film. Liksom. För då man intresserar sig varken för liksom, de karaktärer man följer eller världen. Liksom.
Ja, särskilt så Jesse, alltså Spaeny's karaktär, tycker jag var så här, vem är hon? Alltså, förutom då att hon är vill jättegärna lära sig mer om fotojournalistik och liksom vad där det händer och tycker att det är spännande och ser upp till Lee då, alltså Kirsten Dunst karaktär. Så bara, vem är hon egentligen? Liksom? Det känns inte som man får veta det.
Nej, allt man
förutom
vet
att hon har sin pappas kameror och att hennes föräldrar bor på en farm. Typ.
Ja, hon kommer från Missouri. Det är det man vet
och att föräldrarna ignorerar kriget.
Ja.
Och liksom, det är väl det man tänker sig. Ah, hon har varit i en miljö där folk har liksom, huvudet sanden och vill väl var någon som, liksom, man förstår att hon vill gå emot sin familjs tankar liksom, och vara den som bevittnar och kunna säga, det är det här som händer. Så att man förstår att det finns någon där, men det är allt. Och det är bara typ två meningar att säga, ja, mina föräldrar bryr sig inte.
Och då blir det väldigt svårt att bry sig om deras öden liksom, eller vad som ska hända med dem. Eller det blir man blir liksom tens och nervös, men det är mest på grund av klippning och foto och regi liksom, mer än hur ska det gå för dem? Alltså för det, det blir liksom, känns aldrig relevant nästan. Nej. Alltså det spelar som ingen roll.
Mm.
Just för att man inte får lära känna dem.
Ja, och det känns som att det finns just med kritisk fotografering. Jag läste lite någon som pratade om typ, det finns ju den här filosofen och tänkaren Susan Sontag som var med aktör på 60-70-talet. Hon har skrivit mycket om fotografering och pratade om
on photography.
Till exempel. Mm. Och hon hade någon essä där hon skrivit till exempel om Virginia Woolf som när hon såg bilder från spanska inbördeskriget som var ett av de första där krigsfotografering skedde så hade hon en väldigt stark liksom, reaktion. Så här, åh, det här är så hemskt, krig är jättedåligt och vi måste göra någonting åt det. Men Sontag ville då kritisera att kommer alltid krigsfotografering väcka ett liksom, avsky för krig i den som vi skådar. Det skulle ju också kunna vara så att liksom, krigsfotografering ger bevis för någon att vilja ta hämnd och fortsätta kriga. Mm. Att det här är anledningen varför vi gör det vi gör.
Mm.
Och det tycker det finns någon... Om den här filmen hade gått in lite mer i liksom, den diskursen som finns kring krigsfotografering och hur rätt det är. Det är ju samtidigt väldigt viktigt och bra att dokumentera och informera över vad som har hänt. Men ja, det känns som en bädd som den inte tar upp. Liksom. Så att när jag kom över någon som så här, diskuterade så här, vad säger filmen om det här så känns det som att åh, vad intressant. Men jag fick inte ur det av filmen. Liksom.
Nej,
det finns ju ändå en uråldrig diskussion kring etik och moral när det gäller just krigsfotografering och ja, att inte lägga sig i att vara någon slags neutral part som bara dokumenterar. Ja,
men man kan ju typ inte vara där för att vara krigsfotograf på en plats påverkar ju liksom rollen så sätt. Och jag tänker att det kan både ha en positiv verkan och en negativ verkan att så här, vi är på plats och ska dokumentera någonting. Eller liksom, och så som då Garland som liksom vill vara... Jag vill måla upp USA, men han är, som jag sa förut, liksom, han väljer ju val liksom, och visar ju inte allting. Så att, ja.
Nej, men det blir ju... För jag tänker att den är ju väldigt så att ibland så vet man ju knappt vilka det är de fotograferar. Så bara, okej, på vilken sida står de här som de fotograferar nu? Det har ingen betydelse för dem, för de ska bara dokumentera. Liksom, de ska bara fota det som händer.
Mm.
Och man får aldrig liksom, riktigt veta... Eller ja, i vissa tillfällen man fattar man ju vilka som är hemska människor såklart.
Ja.
Inte the good guys så att säga. Men jag tycker ändå att det visar ju upp det, den delen liksom. Att de inte bryr sig om det. De bryr sig, det märker man ju sen liksom, med tiden också att de gör det. Och just det här med att ja, men, Kirsten Dunst karaktär... Hon försöker få det till att hon skulle fota vad som helst i princip och liksom försöka stänga av det personliga och känslorna. Men sen så får man ändå se henne liksom reagera på död på ett sätt där hon liksom blir väldigt personligt påverkad och liksom raderar bilder typ. Så på något sätt så vill ju filmen visa ja, att de ska försöka vara neutrala men inte klarar av det. Men de gör det på kanske så basic, eller han gör det på ett ganska basic sätt, att det kanske inte riktigt är tillräckligt.
Mm.
Ja, jag vet inte. Jag har svårt att veta exakt vad jag känner med den här filmen. Vi såg ju den igår också, så jag har inte hunnit tänka färdigt om den.
Men det var svårt att framkalla några djupare känslor kring den, känns som. Det var mer instinktiva känslor och mer liksom fysiska känslor när man såg den.
Ja, för jag var ju 100% liksom uppe och alert och intresserad hela filmens gång och liksom i typ uppskattade, som jag varit inne på, bara det intensiva och typ ljudet kändes väldigt väl avvägt, att både att det var så högljutt med några sekvenser till exempel när det var massa helikoptrar och det bara dominerade allt. Liksom.
Ja, jävlar vad du hoppade till vid någon scen också.
Jo, men när det kom ett skott. Ja, precis. Det var liksom som en jump scare typ.
Mm. I princip, ja. Nej, så det är så mycket uppskattat kring det tekniska liksom. Men det,
ja, den var ju inte tråkig liksom.
Nej, jag var ju verkligen aldrig uttråkad. Lite trött dock för att den var så högljudd.
Ja, det blev väldigt, väldigt mycket liksom när kriget trappas upp eller när de kommer närmare själva kriget.
Mm. Ja.
Så blev det ju väldigt mycket pang, pang.
Ja, för jag tänkte nästan på det. Det här det blir ju som någon så här krigsfilm med massa vapen. Som, alltså liksom, jag tänker att ni kanske, jag kanske känns som att jag kan gilla krigsfilmer mer än ni, men det känns liksom som att den här filmen, det är som att den det är inte en krigsfilm, men det är en krigsfilm. Eller jag bara tänker om man bara ser det som nöjet av att se folk skjuta vapen som låter högljutt och det är coolt, typ liksom. Den har ju lite den biten, men...
Ja, det kändes väldigt, jag tyckte det kändes väldigt så här Call of Duty-liknande nästan på slutet.
Ja, och det, jag var överraskad att känna den tonen från filmen liksom, på något sätt, även ifall det känns som att de i pressfoto ska liksom disrupta det lite. Och jag tyckte det var ganska snyggt, eller det är en väldigt uppenbar liknelse han gör liksom, med att man säger på amerikanska, engelska, att man säger man, liksom, när man tar ett foto så säger man shoot. Liksom, det blir, och då, de blir ju verkligen som att, inte att de skjuter kulor, men de liksom, vi fångar sanningen eller vad. Alltså de blir ju väldigt som soldater i den situationen liksom. Och det tycker jag var intressant att se. Liksom att så här, resultatet, eller man får ju då se de här stillbilderna de tar, det är som att de framkallar dem direkt liksom. Jag tyckte det var intressant att se vad de fångar, att det handlar om det fotografiska också bara, liksom att se någons blick, att vänta på rätt moment, att det bara filmen handlar lite också om att så här, hur är man en bra krigsfotograf. Det var intressant också att försöka se eller fånga filmen, försöka göra ett grepp om liksom, i realtid typ liksom, för man inser hur intensivt det är.
Ni som studerat foto, hur känner ni kring själva fotorna? Alltså,
ja,
kändes
alltså,
det rimligt?
Ja, jo, det tycker jag väl att det gjorde.
Ja.
Alltså, det kändes ju som att det fanns... ja, men man kunde se liksom att de hade fotat med ett visst utsnitt liksom, för att få till en bra bild. Eller liksom var någonstans skulle... Hur ska jag rikta kameran för att det ska bli en bra balans i bilden? Alltså lite sådana grejer kunde ju se såklart.
Jo, jag tyckte liksom, det kändes som att det var inte som att säga, vad är det där för pajk? Det var ju väl
så av... där gör man ju inte.
Nej, verkligen inte, verkligen inte någon sån känsla. De är ju säkert, har nog bättre koll på kameror än vad jag har personligen. Alltså, jag tänker bara, jobbar man med film så har man nog ganska bra koll på kameror också. Eller någon cinematograf och kanske en setfotograf som kan hjälpa till. Men jag gillade de bilderna de gjorde urklipp av, och man förstod att så här, okej, men den där bilden var starkare än ifall de skulle vänta 2 sekunder eller inte fått det typ liksom. Så jag tycker... Men, ja, jag gillar det greppet liksom.
Men det var ju vissa, det var en gång i alla fall som jag tänkte, men det där, nu är det ju motljus, det där skulle inte ha blivit en bra bild.
Ja,
men
sen, ändå,
ja, men så vet jag inte vad, just vad, för jag tänkte liksom rent med, eftersom att Jesse då hade en analog kamera, men jag vet inte om Lee, alltså Kirsten Dunst karaktär, hade en analog kamera.
Jag tror hon hade digital, hon satt väl där och laddade upp
ja,
via
just,
datorn.
Ja, just
liksom.
Det gjorde hon ju, ja. Ja, så det kanske var lite lättare att få bra ljus där. Ja. Men det var, jag tänkte faktiskt på det.
Bländaren skulle vara på högre inställning där.
Men jag tänkte så här, eller det där greppet de har återkommer under filmen, att man får se liksom snaps när de, alltså bilderna de tar i filmen liksom, att det är så här, ja. Nu tar de en bild och så får man se den. Och för jag, när de börjar, alltså när filmen började och de så börjar ta bilder, och så bara, varför får man inte se bilderna? Varför kommer inte det? Det känns som ett vanligt grepp att göra. Det borde de göra här när det handlar om fotografi. Men sen efter ett tag så kom det. Det var lite inkonsekvent när de skulle visa en bild och inte. Ja, jag vet inte. För så här, först bara så här, men varför gör de inte det? Och sen när det kom bara, men varför gör de det? jag blev så kluven kring det liksom greppet.
Jag tänkte nog mer att det kom, att det trappade upp med det. Mm. Att det började utan, och sen blev det lite fler, och så på slutet var det jättemånga.
Mm. Ja, så var det ju.
Ja.
Och det kändes som att de ville lite visa, jag tänker, alltså Jessys resa som fotograf och relationen till Kirsten Dunst karaktär, för att det, jag vet inte om det är första kortet man ser, men man får se att hon fotar henne.
Ja, det är ju första den stillbilden man får
exakt.
Se.
Exakt, det känns ju som liksom början av deras relation liksom, och se det, och det känns som att det finns väl någon liksom en resa att göra genom, om man skulle få se alla bilder från start till slut så skulle man kanske kunna plocka upp någonting, men man kanske inte minns det tillräckligt i filmen, men det känns ju lite som att man fick se henne bli bättre eller utveckla hennes blick eller våga vänta eller sånt där liksom. Men ja, det någon sån känsla fick jag i alla fall.
Ja, men jag kanske är hård nu, men det känns också så här, skulle kunna kännas som ännu en så här idé Alex Garland hade, att det här måste vi ha, men sen liksom inte riktigt vad han ska ha det till. Men jag vet inte. Nu,
ja,
som sagt,
eller,
kanske jag är hård bara.
Ja, eller som sagt, om idén skulle funka bättre om man fick bara se alla bilder som ett kolla, alltså om man hade det framför sig, och nu blir det liksom så utspritt i en film, och så tappar man bort ens känslan av av det liksom.
Ja, eller man bara får se Jessis bilder liksom, för nu fick man se båda, eller ja, det väl Kristen Dansts bilder.
Tror man såg båda, ja.
I don't know.
Det var en scen på slutet där som jag tyckte var lite orealistiskt med tanke på, eller var båda hennes kameror analoga som Jessie hade?
Vet faktiskt inte.
Nej, för jag tänker på att hon fotade liksom tre bilder i rad där. Det hade hon inte kunnat göra om det var en analog kamera. Hon måste dra upp den mellan varje bild.
Ja, de var ju svartvita, så det var ju hennes analoga, tänker jag.
För jag vet ju att den ena var ju analog i alla fall, men jag är inte säker på om den andra. Jag tror att den var det också.
Känns så.
Orealistiskt.
Ja. Ett plus.
Bara på grund av det.
Ja. Ja, jag sa att det var orealistiskt för att om Nick Offerman skulle vara president så hade ju allt gått bra. Det kan inte gå fel med honom som president.
Nej, och jag sa att det var konstigt att se honom utan någon ansiktsbehåring.
Ja, men det känns som att han har haft några sådana roller. Det är alltid lite så här överraskande.
Ja, men det var ju första scenen när man får se honom liksom snett nerifrån i profil typ. Och så utan, jag på så här, jag hör ju att det är Nick Offerman, men det där ser inte ut som Nick Offerman.
Nej.
Vad har de gjort?
Kändes fel.
Ja, men det var lite tråkigt att han inte fick vara med mer kanske.
Mm.
Men ja, jaja. Jag tycker det, eller det snackade vi om i går, men det är kul med han Stephen McKinley Henderson heter han ju, som spelar den här äldre journalisten som hakar på. Att han, hur gammal är han är nu? Född 49, så han är 75. Men det är först nu, känns som, senaste typ 5 åren som han har så här, är med, eller känns som han är med väldigt mycket.
Jo, men han är väl med i högprofilerade liksom, typ kanske blir Oscar nominerade filmer typ liksom.
Ja, men jag var med i Bo is Afraid, var jag med i Dune, första Lady Bird. Ja, nej, men det känns som han dyker upp. Och det är kul när de gammal bara så här, helt plötsligt.
Ja. Han har hamnat i det facket nu
liksom. Late bloomer får man
gammal, att han är liksom gubbe. Och så nu får han alla de här rollerna som gubbe.
Ja, men precis.
Eller liksom trusted advisor typ liksom.
Ja, jo, ja. Precis.
Ge nej, aldrig upp. Det är aldrig för sent. Nej. Han kanske har varit med jättemycket genom hela sin karriär. Men det känns som han helt plötsligt är med allt.
Men jag gillar honom i alla fall. Men han märks ju, man bara, det är han. Han är väldigt sån tydlig character actor. Att så här, den här personen har sett i andra filmer.
En karaktäristiskt utseende. Ja,
kanske att jag här, inte kan hans namn utan till. Men jag vet exakt vad jag sett honom förut. Typ. Tänkte också lite på bara att du nämnde att det var 2 Suicide-låtar med i filmen.
Just det
var bra låtval. Det var också en Sturgill Simpson-låt.
Det var något låtval som jag tänkte var så här. Ja, men jag tror när de stormar någon byggnad eller någon shootout utanför byggnad ganska tidigt i filmen, och de stormar den, och precis när de kommer in och skjuter någon av dem där, så kör de en så här väldigt opassande låt inom citationstecken, som är, ja, men det ska, alltså ganska vanligt val att så här juxtaposition en liksom väldigt makaber scen med en liksom glättig låt, men jag tyckte det kändes, det tyckte inte alls det föll rätt i det här tillfället i alla fall. Jag kan uppskatta sådana liksom grepp, men ja, nej, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilken låt det var, eller jag känner inte igen den.
Nej, jag kunde inte den låten. Jag vet exakt vad du pratar om. Jag minns att jag var överraskad och så här, aha, vi lämnade den tension-känslan, för det var verkligen ganska högt innan.
Ja.
Men jag gillar det, för jag kände så här, okej, jag förstår, det ska vara vardag nu lite mer för om det ska handla om nöjet nästan de tar ur de här situationerna liksom, och att det är ett sätt att man säger, nu ska vi dekompressa typ, men jag förstår vad du menar, att det skulle kunna
stå. Jag känner bara att det inte var en sån film som skulle ha ett sånt grepp i sig, men också kom det så, nej, jag tyckte det gillade inte det.
Tog
det här
ur upplevelsen?
Ja, men lite så.
Det jag mer tänkte nog på var att filmen gjorde det typ 4 gånger återkommande, att så här, nu har vi ett montage till en låt. Eller liksom det var ganska, den bröt upp sig själv med det liksom, så att jag brukar gilla det, men jag väntar så överraskad, såhär, nu gör vi det en gång till typ liksom.
Ja, för det var Sturgill Simpson när de åkte mellan i den här eldskogsbranden typ. Men precis, det blev nästan som någon slags intermission typ mellan de olika scenerna ibland.
Ja, jo, men verkligen, jag var överraskad att det kom så många gånger typ liksom.
Återkommande.
Ska vi sätta någon slags betyg?
Ja.
Jag satte en svag 3, får jag ändå säga, kanske. Men en 3. Det är som sagt välgjort, men kul för stunden typ. Men inte så mycket som, fick mig varken att tänka eller känna så mycket mer än att vara underhållande stunden.
Ja, 3 blir det för mig också. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Jag har inte hunnit smälta den riktigt, tror jag inte heller.
Blev du positivt överraskad? Mm. Eller det kändes spontant inte som en film som du skulle vara så intresserad av?
Nej, det var jag väl kanske inte heller.
Nej.
Nej, jag vet inte om jag blev positivt överraskad.
Nej.
Jag vet inte om jag kände så mycket inför det. Så, ja. Nej, det var bara... Ja, nej, det är stabil 3.
Okej. Okay.
Mm. Ja, nej, jag är också på en 3 och kanske, som vi har varit inne på, väldigt välgjord, intensiv. Den är intressant som alla hans filmer är, men det är både intressant hur lite den säger och intressant vad den skulle kunna ha sagt. Liksom att det finns något startskott åt båda hållen, men det blir ju också att den misslyckas med någonting också, återigen, liksom att så här, det går inte hela vägen. Och jag tror man kommer, som sagt, det finns för många infallsvinklar för att tolka den på så många olika sätt. Vilket är lite intressant, men ja, jag tror jag såg någonting om att Alex Garland har sagt att han vill att den är liksom, inte, eller inte vill, men han menar att journalister typ håller att man minskar polarisering i världen för att visa så här är det, och då borde vi alla kunna vara på samma sida. Men det känns som att han verkligen inte lyckats med den här filmen, för nu känns som att den bara ökar polariseringen för alla på olika sidor kan tolka det exakt hur de vill. Eller liksom, ja, det blir någonting som den misslyckas lite med, som är intressant, men också jag önskar att den kanske fokuserat mer på sina karaktärer.
Ja, men så får det vara. Ännu en 3 i Alex Garland-katalogen.
Out of interest, but are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America?
Oh, sure, but we just try to stay out.
Stay out?
With what we see on the news, seems like it's for the best.
Yeah.
Vi avslutar avsnittet med en lista i vanlig ordning, och med temat journalister i Civil War så blir det mina 5 favoritfilmjournalister.
Mm.
På 5:e plats så tar vi från Fear and Loathing in Las Vegas, och Raoul Duke, eller ja, Hunter S. Thompson är det ju då, men Johnny Depps karaktär där, som väl är den mest galna journalisten kanske någonsin, eventuellt.
Ja, Gonzo-journalismens start.
Precis. Ja, men det var länge sedan jag såg den, så jag vet inte mycket hur bra den håller upp än, men ändå minnesvärd karaktär, får man ändå säga.
Mm.
På 4:e plats så är det filmen Ace in the Hole från 1951. Lite annorlunda film noir, men det är i alla fall Kirk Douglas som spelar en journalist som ramlar över någon story där någon sitter fast i en gruva, och ja, det blir ett stort pådrag liksom, hur ska vi få ut honom och så vidare, stort räddningspådrag.
Chilenska miners börjar man
ta. Ja, men nästan så. Men grejen är att när det börjar så här, han börjar liksom, oj, det här kan tjäna massa pengar, alltså det här får ju mig massa publicitet och jag tjänar pengar på det här. Så liksom försöker han förhala liksom själva räddningsjobbet, att han är kvar liksom.
Mm-hmm.
Så det, ja, det blir väldigt mycket om så här etik och moral inom journalistiken. Hur långt kan man gå för en story typ?
Ja.
Intressant. Mm. Inte den bästa filmnoaren, men ändå en intressant take och en intressant plott, så att säga.
Mm.
På 3:e plats så får det väl bli 2 stycken då. Det är från filmen Zodiac. Och det är en är väl knappt journalist. Han är så här political cartoonist, Jake Gyllenhaals karaktär. Men Rob Dunn Jr. spelar ju Paul Avery, som ju är krimreporten som väl får nysta i Zodiac-fallet. Men väldigt bra film, bra journalistfilm liksom.
Mm.
Så ändå väl värd att vara med på den här listan, tycker jag i alla fall.
Får du se den någon gång? Jag började titta på den.
Uh-huh.
Men somnade, tror jag.
Ja, jag såg om den nu här i året och gillar verkligen den. Jag fick en 5 nu faktiskt.
Ja, jag har velat se om den också. Det är min favorit Fincher-film.
Ja, den är väldigt mysig också.
Mysig med seriemördare.
Ja.
I alla fall, på plats 2 en annan duo, och det är från All the President's Men. Det är Carl Bernstein och Bob Woodward, spelade av Robert Redford och Dustin Hoffman, i filmen där de nystar i Nixon, Watergate-skandalen med Richard Nixon.
Mm.
Kanske sexigaste filmduo någonsin. Alltså Dustin Hoffman och Robert Redford där på mitten på 70-talet. Snygga som fan alltså. Men också en bra film. Det är liksom journalistfilm ja. På något sätt. Så vem kan slå det? Jo, Mr. Fox från Fantastic Mr. Fox. Han har ju lagt ner den här kriminella banan och börjat skriva, bli kolumnist i den lokala tidningen. Men sen drar sig in i skiten igen då. Mm. Eller drar sig själv in i skiten igen. Men ja, nej, jag älskar Fantastic Mr. Fox.
Och, den vill jag också se.
Ja, det var igen då. Det var den första jag tänkte på som är så här journalist typ.
Ja, min första var nog President Spender.
Ja, jo, det var kanske egentligen den första. Ja. Men jag tyckte det var kul att ha någon liten överraskning. Som
ja, detta. Fint.
Så ja, det var min lista på journalister. Mm. I film.
Nice.
Yes. Om vi ska hitta en koppling till nästa avsnitt så får man väl gå till X-Machina då, som väl nästan är en ny version av Fritz Langs Metropolis. Kan man väl på något sätt säga. Finns ju liknelser i alla fall man kan göra. Men den ska vi prata om nästa.
Ja. Yeah.
Metropolis. Mm. Alltså. Och lite mer om stumfilm, helt enkelt.
Ja.
Vi kommer att sitta tyst.
Ja, precis. Det blir en timmes tystnad. Nej, men det är väl gött att få tvinga Felix att se lite stumfilmer, kanske.
Men visst, jag har inte sett så mycket. Och jag har ju menat att se den här i typ 5 år, så att det är väl på tiden.
Ja.
Kan ju vara kul att inspirera andra till att se fler stumfilmer precis. Också.
Och Metropolis är väl en av de mest klassiska, får man ändå säga. Men ja, den blir i alla fall nästa avsnitt. Men ja, vi har inte så mycket mer att säga idag, helt enkelt.
Nej,
så vi säger,
det var det.
Vi säger hej då.
Hej då.